Du lyssnar på Svenskar i strid. En dokumentärserie om Kongokrisen i början av 60-talet. Avsnitt 2. På liv och död.
Jag har tittat i den här signaltrafiken. Jag vet inte om du behöver glasögon, men 17.45.
Ja, titta.
Du är en av de här två då.
Ja, just det. Precis.
Och så är det Örberg då som nämns där.
Skallskadan. Vad intressant.
Man kan ju följa i signaltrafiken här från att Örberg skadas då helt enkelt.
Ja, just det.
Och det börjar ju 06.40. Och 08.48 så är de 12 man som har kommit över ån med en svårt sårad. Så att det är ju 2 timmar efter.
Just det. Och du vet, dels var det ju en flod de skulle över och dels var det ju naturligtvis skottlossning hela tiden.
Och så vet man ju inte hur länge han har legat på sjukan då innan ni kom dit här.
I början av december 1961 ska den svenska truppen rotera. Bataljon 12 har gjort sina 6 månader och ska bytas ut mot bataljon 14 med nya soldater och ny personal. Pappa och Bosse har dock valt att stanna kvar även för denna period, precis som närmare 100 andra svenskar. För Ernst Hurdin är det emellertid dags att packa och åka hem, men då nya oroligheter blossar upp avbryts den pågående rotationen. Vilket gör att Ernst måste stanna kvar i Elisabethville för att hjälpa till när den nya bataljonen kommer ner.
Hej.
Ja, hej Stig, det var Anders här.
Ja, men alltså, då släpper jag in, jag trycker här och sen går du fram för trapporna, sen går du till vänster.
Okej.
Okay. Jag tror det står trapphus B på en pil. Då tar du hissen där och det är 3 trappor.
Okej, strålande. Tack.
Jag heter Stig Högberg och jag var nere i Kongo på bataljon 14 och bataljon 22 som sedan med flyttades upp till Sypen. Jag hade befattningen som vanlig skyttesoldat och vi gjorde anfallet mot Camp Mazar och vi var nere i flyktinglägret och vi hade tjänstgöring i flyktingsjukhuset.
Stig Högberg, även kallad Stickan, en av de drygt 500 svenskar som flyger ner till Katanga med bataljon 14 i början av december. Jag träffar honom i Stockholm där han visar med sin samling av föremål från Kongo.
Jo, som du ser här så har jag ju väldigt mycket Kongoböcker och Afrika speciellt. Men Kongo har jag väldigt mycket av och jag har just fått en bunt. Jag ska få en bunt till på fredag här utav en annan kompis från Kongo. Så vi kan kalla mig för Kongofrik. Här är alla brev jag ska skicka hem under tiden.
Ja, du har dem sparade alltså? Ja. Eller dina föräldrar sparade dem?
Ja, shit. Och här har jag skrivit med minnen från första tiden i Kongo.
Okej.
Okay. Vad jag var med om. Men det vi kan berätta om där, det är just...
Det har jag funderat på vart vi ska börja någonstans.
Ja,
vi kommer lite allt.
Ja, du får plocka ut det. Jag tänkte så här, att jag gjorde lumpen som militärpolis 1960-61. Så jag var hemma en månad innan jag rök in till Kongo.
När du åkte ner så visste ni ändå att strider pågick.
Ja.
Hur gick tankarna kring det?
Det var så här att då sa de till vid någon samling att ni har... möjlighet att hoppa av. Så det var, jag tror det var 1 eller 2 som hoppade av. Men inte från våra kompanier vad jag kan komma ihåg.
Till skillnad från bataljon 12 som under sommaren 1961 åkte ner med uppfattningen om att FN-tjänstgöringen förmodligen skulle bli relativt lugn och trivsam, så möts nu de nya svenskarna av en helt annan situation. Det tidigare så trevliga Elisabethville är nu mer eller mindre en krigszon. Dagligen förekommer skottlossning och i ett grönområde utanför den svenska kampen har det bildats ett gigantiskt flyktingläger med över 40 000 människor som försöker fly undan förföljelse. Ernst minns sitt första möte med några av de nyanlända svenskarna.
Det var ju inte så enkelt för killarna som kom ner där. Och de landar så smäller det in i Elisabethville. Och jag kommer så väl ihåg när de stod där och skulle hämta lite dricka på kvällen. De hade kommit från flygfältet. Då hade vi ju jättestora vattensäckar som hängde. Och flera av dem var ju genomskjutna. Så det sprutade liksom ut dem så där. Jag tänkte komma ifrån karga Sverige, december, snö, dit i värmen, och det första man får se det och höra det är att det skjuts jävlar överallt.
Runt om Elisabethville förekommer det strider mellan FN-trupper och katangesiska styrkor. Men även i den svenska kampen måste man se upp för inkommande eld från de många krypskyttar som gömmer sig runt lägret. Bosse berättar.
Det var otäckt alltså att överhuvudtaget på dagen gå genom kampen vissa tider. Jag minns speciellt en gång när jag var till Markan och man inte vågade gå upprätt utan huka sig hela tiden. När det började vissla runt öronen, när man går fritidsklädd och har någon Coca-Cola i handen, så blir det ju väldigt... det är nästan det är som förnedrande att inte våga gå upprätt i sin egen kamp.
Signaltrafiken, vad står det?
Signaltrafiken och decemberstressen, det kallades ju stress, de här krigssituationerna. Det var ett sånt där slanguttryck som vi hade. Sen mottagarna avlyssnade samt nedskrivna stabstelegrafist, bataljon 12 och 14.
Boken som pappa har plockat fram för att visa mig innehåller mycket av den svenska radiotrafiken från hela den så kallade decemberstressen.
Och vem har sammanställt det här då?
Ja, det var ju den som var bataljonsredaktör som gav ut det här.
Okej, men jag tänker att det är inbundet här. Och...
Ja, men det gjorde jag. För när jag kom hem så hade jag det här som lösa papper, va?
Okej.
Och då gick jag till en sån där som band in böcker, va?
Jaha. Så det här är original papper alltså?
Det är originalen, precis som de var.
Okej.
Där. Och de satt ju på kampen och bara avlyssnade det här och skrev ner det, va?
En transkriberare helt enkelt.
Ja.
Den första noteringen i signaltrafiken från den 5 december lyder.
Menige Hallström död. Kapten Karlstrand, furir Rudström, sårade. Rotationen inställd tills dess hela bataljon 14 är i Elisabethville.
Den dödade Bruno Hallström, 21 år från Nälden i Jämtland, blev tillsammans med de två andra svenskarna överraskade och beskjutna när de var på väg hem i bil från den indiska FN-förläggningen. Det visar sig att den katangesiska sidan har börjat att sätta upp vägspärrar runt om Elisabethville för att försvåra FN-truppernas förflyttning i staden. Och bland annat har de tagit en strategisk tunnel i besittning. Bosse förklarar problemet.
För att komma in i stan så var vi tvungna att åka via tunneln. Och tunneln är då en stor, lång järnvägsviadukt. Så höll vi inte den så kom vi inte lätt in i stan. Så det var allvarligt. Vi skulle inte kunna verka vettigt i stan om inte vi hade fri rörelsefrihet. Att vi inte kunde åka vart vi ville.
Vägspärrarna vid tunneln visar sig vara förödande. Vid tre olika tidpunkter grips 10 svenskar när de försöker att passera platsen. De 10 blir snart 11 då en annan svensk soldat tillfångatas på en annan plats. Och plötsligt har katangeserna FN-personal som gisslan. Pappa minns reaktionerna i den svenska kampen.
Ja, jag tror alla upplevde, inte minst vi som tillhörde 12:an då, för vi kände ju merparten av de här människorna. Vi upplevde ju väldigt starkt, och det var ju en längre period, då hade man ingen aning om de huvudtaget var vid liv. alla var väldigt spända och undrande vad som skulle hända.
Det beslutas att vägspärrarna vid tunneln måste avlägsnas. Och FN inleder två så kallade störningsanfall för att få katangesernas gendarmer att backa och lämna platsen. Bosse var med vid båda dessa offensiver och minns speciellt det andra anfallet.
Då kom vi längre fram, åtminstone jag kom längre fram då, till ett hus där det, som var, det var en postering, en gendarmpostering där de hade lämnat ammunition och ett kulsprutegevär. Men då fick vi order om att vi skulle dra oss tillbaka. Killarna sa att vi var lite bråttom tillbaka, så att lämnade det. Jag tänkte aldrig att vi lämnade ett erövrat vapen. Det var sånt där med handtag uppe på. Så jag bar det med mig hela tiden. Och det höll jag på att få ångra när vi då var på väg upp för en backe.
Det tunga kulsprutegeväret som Bosse bär med sig gör att han hamnar på efterkälken. Och plötsligt blir han beskjuten.
Det var ingen automateld, utan det var punkteld. Och då började det komma skott närmare och närmare huvudet. Och jag kände liksom hur nära kulorna var då. Så att när jag då sprang upp för den här lilla backen, så var det en rot som jag snubblade på. Jag hade kunnat hålla mig upprätt om jag hade velat, men då slängde jag mig ner. Och då sa en av killarna som stod uppe och tittade neråt att då kom den kula precis där jag hade stått. Och då kände jag hur jävla rädd jag blev. Det var otäckt. Och det var, jag minns, hörde efteråt, det var flera som var i väldigt prekära situationer i samband med bägge de här störningsanfallen mot tunneln.
Den katangesiska posteringen vid tunneln kvarstår. Under tiden har FN i hemlighet förberett sig för den hittills största operationen under Kongokrisen. Anfallet mot Camp Mazar, katangesernas militära högkvarter. Det är den svenska bataljonen som får uppdraget att storma förläggningen och anfallet ska ske på natten mellan den 15 och 16 december. Stig Högberg plockar fram en pärm med de brev han skickade hem från Kongo.
Jag ska se, jag har inte brev här. Jag skrev det här den 15 i 12. I natt ska vi ut på en stor grej mot Tjombe. Hela våran bataljon och irländarna, Indien och Etiopien ska gå mot Evil och försöka få honom att komma med på underhandlingar. Och då den kvällen, då var ju många som satt och skrev brev hem. Som vi kallar för det sista brevet då. Utifrån att det skulle hända någonting.
Kändes det lite så?
Ja. Det var ju klart, om man tänker efter så var det nog ganska tryckt stämning. Det kan man nog säga att det var. Det var ingen som försökte spela Allan. Det var det inte. Utan, det var mer att vi var väldigt samlade helt enkelt.
Kapitel 2. Camp Mazar.
I den här operationen kommer pappa inte att delta i själva anfallet som han gjorde under inledningen av Mortor i september. Istället tilldelas han och några andra svenskar en viktig roll för sjukhusets räkning.
För min del var det så då att man utsåg en grupp med blodgivare som skulle hålla sig ajour vid behov. Då. Och jag var ju instuvad i ett rum med en madrass i stort sett. Där skulle jag hålla mig då. Så att på det sättet hade jag väldigt lite kontakt med jag har ingen kontakt med Bosse under de här dagarna, inte alls.
Du var lite lämnad vind för våg på
något sätt. Ja, det kan man väl kanske kalla det för. Så att jag fick ju mer eller mindre sköta mig själv där.
Medan pappa får ligga och vänta på order om att ta sig till sjukhuset, gör sig Stig och Bosse klara för att ge sig av med sina respektive enheter mot olika mål runt och omkring Camp Mazar. Stig berättar.
Vi skulle snälla upp då för avmarsch någon gång 11-12 på natten. Och då löste ju fortfarande gatbrysten ute, så då var det ju ganska så ljust. Men sen helt plötsligt så släckte man ner allting. Då var det ju kolmörkt. Då gick alltså höll varandra i stridsledarna. För man såg ingenting. Och sen kom det här regnet.
Svenskarna har givetvis i förväg rekat vilken väg man ska ta mot Camp Mazar. Rutten innebär bland annat att trupperna ska passera över en bäck. Problemet är bara att det kraftiga skyfallet som har startat gör att bäcken snabbt svämmar över och blir mycket bredare och mycket djupare än vad man har räknat med.
De säger att det var ju den värsta regnet på årtionde där. Vattnet gick. Det gick ju alltså över huvudet på oss här.
Bosse minns också hur han kämpade för att ta sig över vattnet.
Vi var genomvåta, alltså var dyblöta. Och så småningom blev ån så stor längre fram på morgonen så vi fick simma över. Så fort gick det.
I signaltrafiken går det att läsa följande.
07.02. Framryckningen hejdad tills vidare vid bäcken, vars djup är över 1,5 meter och 5 meter bred.
Genomblöta tar sig Stigs pluton till slut över vattnet och de rör sig sakta framåt i regnet och mörkret.
Det är så här, dunk, 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 så här tung kulspruta som de låg och sköt över oss. De måste ha vetat att vi fanns någonstans. Fast de visste inte var vi var någonstans. När vi kom då krypande i gräset. Nej, vi vågade inte sticka upp huvudet. Utan vi bara låg där och kröp. Och jag sa till min fru som låg framför mig att jag är så kissnödig, jag måste kissa. Så jag kissade på mig där. Och då sa han, ja det gör jag också. Så då låg jag och kissade i brallorna. Medan vi kröp framåt.
Gruppen som stiger med har i uppdrag att inta ett bageri som ligger en bit utanför själva högkvarteret, Camp Mazar.
Vår egen granatkastarpluton fick order att skjuta då granater över oss mot bageriet och framöver där. Men två slag då hamnade mitt i oss, våran pluton och andra pluton. Eventuellt hade ställningen i leran förskjutits på något sätt. Och jag hamnade bakom en liten betongmur som jag kunde kasta mig ner och låg där nere medan den där dunsade ner. Och då var det bara en enda grabb som var skadad, det var Larsson heter han. Där lärde man sig ganska fort kunna räkna. Jag tror vi räknade till 8 när vi hörde tjock. Och sen kom krevaden.
Leif-Ove Larsson, 20 år från Vinberg i Halland, har tur och klarar sig med lindriga splitterskador. Och gruppen gör sig redo att anfalla bageriet.
Torsten Dahlén, vår plutonchef, han försökte ju ägga upp oss att vi skulle skrika och sådär. Men sånt där gör inte jag. Och då var det som vanligt där med infanterianfall, GG, och så sprutade och så sprang vi. Jag hade ingen tanke på att vi varit påskjutna. Men det är många som säger att det small hela tiden. Men jag har ingen minne av det. Man får ett tunnelseende när det händer sådana saker.
Anfallet mot bageriet är lyckat och byggnaden tas i besittning. Stig blir då beordrad att bevaka terrängen bakåt.
När jag låg där så började jag märka att det så pst. Då märkte jag till slut att det var sköt ju på mig. Tydligen så var det många som satt i träd, verkade som, och sköt på oss. Och då sa sjukvården Sören, han är från Värmland, så han sa så här, skjut upp efter trädan. Så riktade jag kopisen upp mot träden och så sköt jag. Och så efter en stund så kom det en grabb gående med geväret i hand och så bara skrek vi hans upp och så tog vi han bara.
Stig och hans vän Lars Sjödin avväpnar och griper den unge mannen som visar sig vara en tysk legosoldat.
Det finns ju också bilder på. Har du sett den bilden?
Nej, det tror jag inte.
Den är ju häftig.
Är det möjligt att ha gjort, ja. Men jag visste nog inte att det var den situationen i så fall.
Man, den där. Alltså den där grabben Gustafsson från Ludvika. Han står med K-pisten, nedfällt slutstycke och finger på avtryckaren när våra major förhör den här grabben.
Han sitter i kavaj.
Han har kavaj och kortbrallor. Nej, men det var ju många som var civilklädda.
Det var så också?
Oja, oja.
Jaha.
Bilden som Stig har plockat fram visar en kortvuxen man som ser väldigt felplacerad ut i sin kavaj och sina kortbyxor mellan de beväpnade svenska FN-soldaterna.
Jag har tänkt på det efteråt. Han kan inte ha missat mig på 70 meters håll. Han kan ju inte ha missat om man är en riktig legoknekt som vet hur man hanterat vapen. Det var runt om men inte på mig. Så att, jag vet inte hur han tänkte, men om man bara, eftersom han gav upp så lätt.
Medan Stig får följa med som vakt då den tyska legosoldaten transporteras till den svenska kampen, ligger pappa på madrassen i sitt rum och väntar på besked från sjukhuset.
Även om jag låg och försökte sova så såg man ju inte efter 3:30 eller sånt där. Så man hörde ju när pansarbilar och alla fordon gav sig av och så vidare. Man hörde ju när skottlossningen började. Det var liksom bara att vänta. När kommer min tur då att vi ska ge oss iväg?
På morgonen kommer så ett samtal från sjukhuset att skadade FN-soldater behöver blod.
När vi sen fick besked att vi skulle åka så fanns det ju inte en vettig bil kvar, utan det var någon gammal rishög personbil som inte hade någon vindruta. Och så regnade det ju kopiöst.
FN har satt upp ett temporärt sjukhus i en villa på väg ut mot Elisabethvilles flygplats. Och det är dit pappa och två andra blodgivare nu beger sig.
För att komma in på den här vägen så var man tvungen att åka in mot Camp Mazar först då. Så vi såg ju eldgivning och ljussken då ifrån striderna. Och det är en sån där fullständigt overklig känsla egentligen. Man vet att det pågår i princip ett öppet krig några hundra meter bort. Och man åker en vanlig personbil med ingen som helst skydd och sånt där. Men vad jag slapp var ju att krypa i skiten som de andra fick göra. Jag var ju bara blöt då. Men det var ju oerhört spänt. Vad väntar runt nästa krök då?
Färden ut till sjukhuset går bra. Och pappa kommer oskadd fram till villan. Men synen han möter är minst sagt omskakande.
När jag öppnade dörren så såg jag att jag upplevde att han låg på golvet först. Men han låg ju på en bår. Där låg den svensk soldat. Och han var ju totalt genomblöt. Va? Från topp till tå så att säga. Och smutsig. Och inte omhändertagen för 5 öre om du förstår vad jag menar. Och han var ju helt orörlig. Och han var väldigt, så att säga, vanställd. Hans huvud var uppsvullet. Stort som en basketboll eller sånt där, om man ska ta någon dum liknelse.
Och du visste inte vem han var?
Nej, ingen. Jag bara såg att det var en svensk. Och hade jag känt honom så hade jag förmodligen inte känt igen honom, för att han var ju så pass vanställd, om man uttrycker. Han hade ju kulan i huvudet.
Soldaten på båren är Lars Örberg, 21 år från Gocksjö i Jämtland. Han har träffats av en kula i huvudet under framryckningen mot Camp Mazar. Bosse ingick i samma kompani som Örberg.
Jag var inte med på platsen där han sköts. Jag var ju då 100-150 meter bakom platsen där han träffades. Men jag bar båren med Lars Örberg efteråt för att hitta lämpliga ställen att gå över, för att så snart som möjligt få honom till sjukhuset. Det var ju enda räddningen så att säga.
Tittar man i signaltrafiken från den 16 december går det att hitta den förmodade första rapporteringen om att Lars Örberg har skadats.
06:40. Vi har en sårad. Vi vill ha den hämtad.
Regnet och mörkret ställer dock till stora problem för Bosse och de andra som bär båren med Örberg. Bäcken som soldaterna tidigare korsat på egen hand är nu bortåt 6 meter bred och 2 meter djup.
Vi vågar ju inte vada över ån med risk att han skulle få vatten i såret. Så att vi stannade upp där. Du vet, det var ju helmörkt. Vi såg ju ingenting. Dåliga kartor naturligtvis också. Och vi hade ju inte rekognoserat terrängen där.
Bosse och hans kamrater försöker nu tillsammans att komma på en lösning för att få med sig båren med Örberg över vattnet.
Frågan var om vi skulle försöka fälla något träd med sprängdeg över ån och på det sättet kunna balansera. Men vi bedömde att dels hade vi inte någon vettig utrustning för det. Dels var ingen av oss som kunde bra med den utrustning vi hade att fälla något träd.
07.42 rapporteras följande.
Viktigt meddelande. Vi är på väg mot bron med en svårt sårad.
Bosse och de andra soldaterna ger upp försöken att ta vägen över vattnet och tvingas nu istället att bära den skadade Örberg i över en timme för att ta sig till en bro längre bort, där man hoppas kunna få honom överlämnad till en svensk pansarbil som kan köra honom ut till sjukhuset.
Ju längre tid som gick från att han var träffad, desto mindre möjligheter hade han ju att klara sig. Och det var ju det som var så ångestfyllt, att gå och bära på honom och inte lyckas komma över ån.
08.48, drygt 2 timmar efter att den första rapporten om att Lars Örberg har blivit skadad, kommer så slutligen beskedet.
Vi är 12 man som har kommit över ån med en svårt sårad.
Örberg körs nu direkt ut till det provisoriska sjukhuset för att bli omhändertagen av den italienska läkaren Giuseppe Cipolla. En mycket skicklig kirurg som har gjort sig ett stort namn under bland annat andra världskriget. Det är också Cipolla som tar emot pappan när han står bredvid båren där Lars Örberg ligger på golvet.
Han sa ofta att svenskarna hade en underbar förmåga, de hade tur. Få döda, få skadade. Men jag minns, nu sa han istället någonting i stil med att the luck has run out for you Swedes. Jag menar på att nu hade vi inte tur längre. Som den här stackaren som låg skadad på och låg på båren. Och jag undrar naturligtvis hur fan kan man låta honom ligga där. Men förklaringen fick jag ju att det fanns andra som hade högre prioritet som man bedömde man kunde klara. Och det är ganska läskigt, men så är det ju.
Bosse sa ju det också, att det nämndes redan på plats av någon, att de trodde att det var, ja, att det var kört redan då. Liksom, så att...
Fast det är ju det. Konstigt nog så kan man ju leva med, trots att det sitter en ett tag, kroppen kämpar. Här. Svensk soldat med nummer 40406-843 har avlidit. Anhåller som FN-ID, nummer och fullständigt namn, födelsetid och plats. Moderns och faderns adress samt detsamma om närmaste anhöriga svar begärdes senast. Det här var 15.40 som man skickade där, va?
Men det är först då 24 som man nämner att han är avliden då, eller?
Ja, tydligen.
Ja.
Men det kan ju vara så att det är väldigt lång tid innan man har meddelat från sjukhuset att han var död, va?
Lars Örberg blir den femte svensken som dör i strid i Kongo under 1961.
Vad jag förstår så hade du även pratat med han som var med vid tillfället.
Ja, det stämmer. Han var ju den här grabben som då var ju laddare till en granatgevärsskytt. Han var ganska lång och välvuxen, den här killen. Däremot skytten var en liten kortväxt figur. Och det var väl så att längden i det här fallet var det oturliga. Det var han som träffades, inte skytten. Han måste ju ha varit väldigt nära också naturligtvis att stryka mig.
Jag har själv varit i kontakt med granatgevärsskytten för att höra hans sida av berättelsen om Lars Örbergs öde. Men av personliga skäl ville han inte medverka. Bosse minns dock ett möte med Örberg dagarna innan anfallet mot Camp Mazar.
Örberg kom till mig ett par gånger inne på kampen och frågade om olika saker, hur riskfyllt det var eller hur terrängen såg ut där vi skulle vara och alla möjliga saker. Så han var frågvis och undrande person. Så jag minns honom väldigt väl och tog väldigt illa i mig att just han blev skjuten. Ja, det var jobbigt.
Trots hårt motstånd från de katangesiska styrkorna står det snart klart att de svenska trupperna har övertaget och högkvarteret Camp Mazar intas under förmiddagen. Runt om Elisabethville har även andra FN-styrkor utfört offensiver och bland annat har de irländska trupperna intagit den viktiga posteringen vid tunnan. Bosse berättar.
För mig var anfallet mot Camp Mazar inte det någon av de tre värsta ens. Men det är personliga saker. Utan då var jag lite van också för all del. Medan huvuddelen i bataljon 14 kom ju från Sverige och var nya och inte kände till förhållandena. För dem måste ju ha varit en helt annan upplevelse än för mig som var van med de här med olika anfall. Det har jag sagt många gånger till de som kom på 14 bataljon att ni hade det ju tuffare i december än vi som hade legat på 12:an. Vi kände ju alla förhållanden. Vi visste hur det kunde gå till. Och medan de kom ner i mörkret och regnet och inte visste någonting.
Stig minns hur tankarna gick hos de nyanlända svenskarna på bataljon 14.
Vi tycker ju själva då som vanliga soldater, vi fick ju ingen information. De sa att vi skulle ut på en stor grej och ta Camp Mazar. Men vi visste inte att när exempelvis att när vi gick här var vi skulle ta vägen. Ingen aning. Jag visste ju inte ens var Camp Mazar låg. Så att, det var ju väldigt så märklig situation egentligen.
Även om operationen har varit lyckad kan den svenska truppen inte slappna av. Dagarna efter stormningen förekommer en hel del skottlossning från krypskyttar. Och Stig minns bland annat vakttjänstgöringen på det intagna Camp Mazar som han och hans pluton får ta över.
Våran gruppchef, Furir, han tog ju inte ett enda vaktpass på natten. Medan de andra Furirna, de hjälpte grabbarna. Vi var ju färre och färre i våran grupp och det var ju mer och mer vakttjänstgöring. Så att vi var ju så trötta så att jag vet att jag och Lång-Johan, vi stod i ett fönster där och då hade vi ställt fram klockan så vi tog en kvart var. Så vi orkade hålla oss vakna så här och så fick nästa ta vid när vi hade gått en kvart för att vi orkade inte vara vakna.
Det var ganska tuffa dagar där.
Ja, det var det faktiskt just ja. Att man inte fick sova. Vi hade ju ingenting med oss så att vi använde hjälmen som huvudkudde så här och där vi, så låg man direkt på cementgolvet.
Nyckelpositionerna i Elisabethville är besatta av FN. Men pappa minns att sviterna från striderna var mycket påtagliga i den svenska kampen.
Vi hade ju väldigt dåligt med mat. Elen var ju avstängd, vattnet. Så det var ju oerhört primitivt och jobbigt på det sättet. En period innan man fick igång försörjningen igen. Så att den där julen var ju inte mycket med när det gäller julmat och så vidare.
Julaftonen 1961 tillbringar pappa tillsammans med några vänner på järnvägsstationen i Elisabethville. Där har man försökt skrapa ihop det man kan för att få till något slags firande.
Vi fick ju inte dricka sprit, men det fanns ju lite öl i alla fall som man kunde fira jul med. Och sen var det någon europeisk station som man kunde höra julsånger. Va? Det var det närmaste jul vi kom. Det var stilla natt, heliga natt och sånt där. Kommer ihåg att lyssna på radio. Och sen var det ju väldigt mycket berättande om vad man hade upplevt och allting sånt där.
På Camp Mazar, där Stig befinner sig och håller vakt, har man också dukat upp ett julbord.
Ja, men jag kommer så väl ihåg julafton. När jag kom tillbaka då efter jag gjort mitt vaktpass, det var väl någon gång vid 6-7-tiden, så skulle jag gå in och äta julmiddag. Det fanns ingen mat kvar. Det kommer jag så väl ihåg. Så fick jag julklapp från FN och det var ett cigarettpaket och en tändare. Och jag som inte rökte så att...
Ernst Turdin, som fick stanna kvar 2 veckor extra för att ta emot bataljon 14, får dagarna innan jul äntligen flyga hem mot Sverige för att avsluta sin tid som FN-soldat på bataljon 12.
Halv 8 på julafton 1930 landade vi på Arlanda. Och då hade vi ju 2 stycken från bataljonen i kista med oss hem. Och de kunde man ju inte bara liksom lämpa av, utan där skulle naturligtvis vara uppställning, och vi var ju inte uniformerade precis för den där typen av temperatur, så det var ganska kallt, men en hedersuppställning gjorde vi då för våra avlidna kamrater, och så bar det iväg då till Strängnäs då. Och när vi kommer fram till Strängnäs, till vår stora förvåning, så är kökspersonalen kvar i matsalen, har ställt upp med fullt julbord. Det var rörande faktiskt att de hade gjort det, för det var liksom, det kändes som väldigt behagligt att komma hem till den typen av mottagande.
Några som däremot inte får delta i något slags julfirande är de 11 svenskar som i början av december tagits som gisslan. Pappa berättar:
jag tror att många hade gett upp hoppet, tänkt att de kommer aldrig loss, även om de, man fick se att de levde vid ett tillfälle då i form av de här tidningsartiklarna. Men med tanke på situationen och hur man såg på FN från katangesiskt håll och sådär, så tror jag de flesta av oss hade nästan gett upp hoppet att de skulle bli fria.
Det är först den 15 januari 1962, efter långdragna förhandlingar, som de äntligen släpps fria.
Jag tror de som satt längst satt i 44 dygnen och sånt där. De första som togs då. Och det var ju en enorm känsla när de blev frisläppta. Det var som Sverige hade vunnit VM i fotboll. Alltså det var fantastiskt att de kom loss.
Firades det i kampen eller?
Ja, det gjorde det. Nu höll man ju de här killarna för sig själva, men däremot så firades det att de var frisläppta.
Men kändes det lite som någon slags avslut?
Ja, det kan man ju säga, för att dels hade ju då FN tagit kontrollen över Elisabethville och hade tillräcklig styrka för att behålla den så att säga också då. Skicka ut legoknäktar och så vidare. Så att i och med att man fick loss de här också, då var det ju en sorts avslut. De hade inga möjligheter att utöva någon sorts utpressning på oss längre, i och med att de här blev var frigivna och så vidare.
Sviterna från den långa och många gånger hårda fångenskapen är dock tydligt märkbara hos de 11 svenskarna.
Många av dem for ju väldigt illa psykiskt så att säga, för att de utsattes ju för hot och skenavrättningar och såna där saker. Det sägs, jag får vara lite försiktig, men 3 av dem ska ju ha begått självmord. Och det är just för att när de väl kom hem så fick de ju liksom, ja, de fick ju ingen hjälp.
En av dem som tar sitt liv är majoren Carl Gustav Hasselström. Hans öde tillsammans med de andras berättelser om tiden i fångenskap finns dokumenterat i filmen Kongomajoren från 1993.
Jag vet, jag hörde det här talet. Det var någon högre militär som tog emot dem på Bromma då. Och han pratade om att... även i fångenskap har svenska soldater visat sig stå rycken. Det var liksom den tonen va. Det var inte tal om att de kanske kunde ha problem med sig hem och så vidare. Men det var ju som så mycket annat. Man hade inte kunskap och insikt i vad som händer när man hamnar i såna här situationer som vi gjorde.
I nästa avsnitt.
Cirka 30 000 flyktingar på 8-9 dagar.
Och sen skulle de tända. Och då sa det bara pang.
Och sen bar de på plywoodskivor eller något liknande avhuggna kroppsdelar då.
I mean, they counted the bullet holes in the fella. There was 27 bullet holes in them before it stopped them.
Serien är producerad av mig, Anders Karlborg, i samarbete med Podplay. En ny podcastplattform där du utöver min podd hittar en mängd andra. Gå in och lyssna på podplay.com eller i appen Podplay. Övriga röster i serien är Veronica Martinsson och Mattias Lindeblad. Ljudmixen är gjord av André Parklind och vignettmusiken är producerad av Maria Ackefors.